Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
En helt vanlig vårdag år 2005 tar personal på 112s larmcentral emot ett samtal som skulle skrivas in i historieböckerna för alltid. I andra sidan luren hördes panikslagna ord från en desperat kvinna. Kanske kände de igen hennes röst. Det var jazzlegendaren Monica Zetterlund som vädjade för sitt liv. Samtidigt som lågorna från en rasande eld spred sig i hennes sovrum. Hon ville att de skulle skynda sig. Själv var hon nämligen oförmögen att ta sig därifrån. Om vi pratar om den svenska musikskatten så finns ett par namn som helt enkelt måste nämnas i sammanhanget. Ett av dessa är utan tvekan Monica Zetterlund. Hon är ihågkommen som en riktig ikon av flertalet anledningar. Dels på grund av musiken, men även filmerna, hennes personlighet och självklart också hennes stil. Hon har blivit en inspiration för många och samtalen om henne tycks aldrig tystna. Hon har en speciell dragkraft som drabbar alla som kommer i kontakt med bilder, låtar, intervjuer eller filmer som hon medverkat i. Och det hela började hemma hos familjen i Värmland. Monica föddes 1937 och uppväxten spenderade hon i Hagfors. Nöjeslivets expert Jonna Claesson, som vet mer om Monicas barndom, berättar om den familj som stjärnan föddes in i.
Ja, Monica Zetterlund, eller Nilsson som hon ju faktiskt hette då, föddes in i en sån riktig arbetarfamilj i Hagfors i Värmland. Hennes farfar Nils arbetade som åkare vid Gustavsfors hytta, precis som hans pappa hade gjort. Och Monikas morfar Adrian från Hällefors arbetade på stålverk, precis som hans farfar hade gjort. Men generellt så har hennes släkt bestått av torpare, drängar och pigor. Men hennes pappa Bengt arbetade däremot på bruket. Utöver det drev han också en musikaffär och älskade jazz. Monica ska ha sagt att hennes mamma var den som var den här trygga pelaren under barndomen, medan hennes pappa stod för fantasin och tokerierna. Man kan väl egentligen säga att det var hennes pappas kärlek till musiken som så småningom spillde över på Monica. Och snart visade det sig faktiskt att hon var en stor talang. Till slut var det jazzen som Monica fastnade för. Och som 14-åring fick hon sjunga med sin pappas orkester. Men bara några år senare blev Monica plötsligt gravid och som 18-åring så får hon dottern Eva-Lena. Då var det såklart viktigt att få in pengar till familjekassan, så Monica tog snabbt ett jobb som telefonist vid Televerket medan hennes dåvarande man Torbjörn pluggade i Stockholm. Och man kan ju såklart tänka sig här att det inte var superenkelt att ha en bebis, arbeta och samtidigt ha en partner som är mitt uppe i plugget. Men det visade sig att Stockholm var precis rätt plats för den här unga sångerskan. Monica och Torbjörn fick snart nys om en sångtävling på Nalen i Stockholm. Och Torbjörn tyckte att det här var en chans som Monica verkligen inte fick missa. Monica ställde upp och kom på en andra plats. Och även om hon inte vann den här gången så gjorde hon definitivt ett stort avtryck.
Ryktet om den unga stjärnan började sprida sig och snart kunde Monica börja turnera som musiker. Samma år som tävlingen hade ägt rum fick hon sjunga med både Ave Lundells band och även Kjell Karlssons orkester. Relationen med Torbjörn tog slut, men karriären, den var i full blom. 1957 lämnade hon Televerket och begav sig ut på turné i Danmark. Lilla Eva-Lena fick vara hemma med mormor och morfar. Nu gick det snabbt för Monica. Och direkt efter turnén spelade hon in sina första EP-skivor. Därnäst en LP. Snart fick hon återvända dit allt hade haft sin start. Och började sjunga med Ane Domnérus orkester på Nalen. Så småningom försökte man lansera henne utomlands. Men intresset var som absolut störst här hemma i Sverige. Nöjeslivets expert Jonna berättar mer.
Ja, precis som med många andra begåvningar så tänkte man att det var dags för nästa steg i karriären. Man åkte till Storbritannien, Frankrike, USA. Och tanken var ju att Monica skulle slå där. Och visst fanns det människor som visade ett visst intresse för Monicas musik, men det var inte alls på samma sätt som det var hemma i Sverige. Hela den här utlandssatsningen visade sig vara väldigt bra för hennes karriär här hemma ändå, eftersom allt fler här hemma i Sverige fick upp ögonen för henne som jazzmusiker. Monica var ju unik i det att hon verkligen brann för just det hon gjorde. Hon var inte den som härmade eller som stal från andra stjärnor i USA exempelvis. Och det var just hennes egenhet som gjorde att svenska låtskrivare och enorma namn inom branschen hade lust att arbeta med henne. Både Beppe Wolgers, Tage Danielsson och inte minst Povel Ramel gillade att jobba med henne. Det fanns liksom ingen annan som gjorde det på det där sättet som Monica gjorde, kan man säga. Och det var ju det som var så uppskattat.
Trots Monicas stora begåvning och självklara talang så var det uppenbart att hon kämpade med självförtroendet. Genom hela livet och även karriären. Povel Ramel berättade i en intervju med Aftonbladet 2005 hur hon alltid var rädd för att misslyckas. Så här sa hon då, citat. Hon var utan tvekan den bästa genuina jazzsångerska vi har haft i Sverige. Men av någon anledning var hon alltid rädd för att misslyckas. Också när det inte ens fanns någonting att vara rädd för. Jag minns när vi var klara för en kväll och stod hand i hand framför publiken. Även då skakade hon som ett asplöv. Jag sa, du behöver inte vara rädd, det är slut nu. Publiken ska gå hem och vi ska gå ut på krogen. Varför skakar du? Hennes svar gjorde stort intryck på mig. Jag är alltid rädd, Povel. Alltid. Slutcitat. En av anledningarna till hennes dåliga självkänsla har Monica själv berättat var hennes pappa. Det var han som introducerade henne för musiken. Men han var även hennes största kritiker. Hon har berättat hur ingenting dög enligt honom. Och att han uttryckte att hon inte var någon särskild. Men även om Monica inte alltid själv förstod just hur begåvad hon var. Och vilken enorm talang hon satt på. Så gjorde som tur var många andra det. Nöjeslivets expert Anders Löv berättar mer om hur det såg ut för stjärnan på 60-talet.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I
Ja, trots att det egentligen kanske är 50-talet som är guldåldern för jazzen i Sverige så blir det 60-talet som blir Monicas årtionde. Ja, men det är nu som hon slår igenom på bred front och visar upp sin mångsidighet både som artist och senare även skådespelerska. 1963 så vinner hon faktiskt Melodifestivalen med låten En gång i Stockholm. Och det innebär ju såklart att de får åka och representera Sverige utomlands i Eurovision Song Contest.
Nu faller vinterns första tysta snö och sommaren är slut.
Tyvärr så går det väl så där kan man säga. Hennes svenska charm går inte riktigt hem internationellt den här gången. Hon hamnade till slut faktiskt på sista plats med 0 poäng. En historiskt usel insats i tävlingen. Men snart börjar skådespelarkarriären ta fart på riktigt istället. Hon syns i flera Hasse och Tage-produktioner som många av deras revyer och också kultklassikern Att angöra en brygga. Lite senare sen när 60-talet går över till 70-tal så gör hon mer seriösa filmroller. Hon är med i Utvandrarna och Äppelkriget och vinner guldbaggar för båda de skådespelarprestationerna. Men under hela den här perioden så fortsätter hon såklart göra musik och samarbeta med flera av de allra största, både internationella och nationella stjärnorna.
På det privata planet hann Monica gifta sig 2 gånger om, efter äktenskapet med Torbjörn under hennes unga år. En vän till Monica, Doris Stålman, har förklarat för Expressen att hon var väldigt bestämd när det kom till kärlek. Så här ska vännen ha sagt, citat. Männen var många i hennes liv. Många försvann snabbt när Monica sa att det var över och hon skulle gå vidare. Då hade hon redan träffat någon ny. Hon var mycket bestämd. Slut citat. Hennes 2 sista makar i livet var båda basister. Mellan 1964 och 1966 var hon gift med Göran Pettersson och mellan 1974 fram till 1983 med Sture Åkerberg. Men även om hon hade lyckats få uppleva kärleken flera gånger om och skördat stora framgångar med både sin musik och som skådespelerska så kantades också Monicas liv av ett stort mörker och mycket smärta. Nöjeslivets expert Jonna berättar mer.
Ja, när man ser tillbaka på Monicas liv så är det väldigt mycket tragik i stora delar av hennes liv. Redan som liten så råkade hon ut för en allvarlig olycka hemma i Hagfors. Monica ramlade från en trampett och skadade ryggen så pass illa att hon hamnade i gipsvagga och senare fick bära korsett. Och det framkommer också senare att Monica förutom den här skadan i ryggen också har medfödd skolios, vilket betyder att man har en krokig ryggrad. Och det här innebar såklart svåra smärtor och mycket problem för henne redan som ung. Monica kämpar mot de här smärtorna hela livet och faktum är att det bara blev värre och värre med åren. Som många andra kreativa själar så var även missbruk en del av Monicas liv. Och det fanns faktiskt perioder då hon mer eller mindre ansåg sig behöva alkoholen för att överhuvudtaget fungera som människa.
Monica Zetterlund berättar i Malou möter år 2000.
Jag menar, sprit bland jazzmusiker hade ju, det var ju etablerat på 30-talet redan. Mm. 30- och 40- och 50-talet dracks det ju väldigt mycket.
För alla drack rätt kopiöst får man känslan när man hör dina berättelser.
Mm. Och man var på Nalen, det gick ju inte en paus utan att det var ju några som kutade ner för trapporna till Landbergs eller ambassadör som det hette på den tiden. Mm.
Men ändå så klarade du och andra av att gå upp på scenen.
Ja, men
om
på den tiden, jag menar, man var ju ung.
Och med de här påtagliga smärtorna, dålig självkänsla och ett liv i rampljuset och med allt vad det innebär så var det kanske inte speciellt konstigt att hon tog till flaskan. I slutet av livet blev ryggsmärtorna allt värre och det plågade henne så pass att hon blev rullstolsburen. Sista åren spenderade hon väldigt tillbakadraget till sin lägenhet på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Hon hade sin sambo Magnus men valde för det mesta att bara vara för sig själv.
Monica som spenderat hela livet med att stå på scenen var plötsligt extremt rörelsehindrad och efter att ha släppt ett sista album som spelades in från fåtöljen hemma i lägenheten drog hon sig undan helt. Det var dock på eget initiativ och hon hade vänner som gärna kom på besök och Magnus som hon bodde med. Journalisten Tom Aland har berättat i en intervju med Expressen att en del kompisar kom dit med mat och cigaretter och att det var ett aktivt val av henne att hålla sig inne. Men den 12 maj 2005 skedde en oväntad olyckshändelse under mycket olyckliga förhållanden. Allt sammantaget skulle bli Monica Zetterlunds död. Nöjeslivets expert Anders Löv berättar mer.
Just den här dagen så hade Monica fått besök av sin kompis Doris. Och vid det här laget så var Monica så pass dålig att hemhjälpen var där minst en gång om dagen. Och utöver det så brukade Doris då hälsa på 4-5 gånger i veckan för att hjälpa till med det som behövdes göra. Nu hade de ätit en sen lunch och efter det hade Doris bäddat ner Monica i sängen för att be sig ut och göra lite ärenden. Det blev sista gången som Doris träffade sin vän. 45 minuter efter att hon hade stängt ytterdörren och gått ner för trapporna så var Monica död.
Monica Zetterlund omkom i en brand i centrala Stockholm igår. En av våra mest folkkära artister har gått ur tiden.
Det mest troliga är att Monica rökte en cigarett i sängen och att det började brinna. Det kan vara så att hon till exempel tappade cigaretten och att hon sen var för rörelsehindrad för att kunna plocka upp den. Oavsett exakt vad som hände så vet man att det gick snabbt. Rummet fylldes av rök och Monica, hon blev panikslagen. Hennes absolut sista samtal i livet blir till 112. De förstår snabbt att Monica, hon har svårt att röra på sig och hon låter också panikslagen. Hon ska ha vädjat för sitt liv och sagt: jag vet inte vad det är som brinner. Jag vill inte dö på det här sättet.
Monicas problem med att röra sig innebar att hon inte hann fly undan lågorna. Och när brandkåren väl kom till det rökfyllda sovrummet på Birger Jarlsgatan klockan 17.54 så var det redan för sent. Inne i lägenheten möttes de av svart, tjock rök. Och Monica, hon låg kvar i sängen. En av våra absolut största stjärnor hade lämnat oss. Hon blev 67 år gammal.
En kort stund senare så kommer Doris tillbaka till lägenheten. Hon ska plocka upp lite kläder som Magnus ska ha på sjukhuset. Han hade ramlat några dagar tidigare och slagit sig. När hon kommer fram till lägenheten så möts hon av poliser och brandkår och blinkande ljus och hela köret. Hon förstår först inte vad det är som har hänt, men efter lite stund så är det någon som berättar för henne att det är Monica som har dött. Man kan ju bara tänka sig hur det ska vara och stå där och helt plötsligt få det dödsbeskedet. Det måste vara helt fruktansvärt. Hon har ju också berättat sen intervjuer efteråt att hon tänker på det här varje dag.
Trots att Monica lämnade oss tidigt så hann hon leva ett händelserikt liv. Hon har fått stå på scenen med internationella och nationella legender. Hon har rest land och rike runt med sin magiska stämma och blivit ett av våra mest välkända namn. Trots att det är 18 år sedan Monica Zetterlund dog så lever hon utan tvekan vidare. Både genom sina filmer och sin musik, men även genom dottern Eva-Lena, som även hon idag är mamma och hustru. Hemma i Hagfors har Monica hyllats med ett museum. Och varje år delas även Monica Zetterlund-stipendiet ut till artister som verkar i hennes anda. Musiken som hon skapade spelas flitigt än idag. Och hennes röst, den berör fortfarande. Hon är helt enkelt en stjärna vars minne kommer leva vidare för all framtid. Du har lyssnat på Nöjesbubblans avsnitt om Monica Zetterlunds sista tid i livet. Med mig, Frida Liljefors, Anders Löv och Jonna Claesson. Podden produceras av Newsnö.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.